Välkomna tillbaka till Nyheter idag-podden. Vi fortsätter serien om Rysslands invasionskrig i Ukraina. Den här dagen med fokus på hur Sverige reagerar. Många blev ju upprörda över Magdalena Anderssons uttalande när hon förklarade att Sverige inte kommer gå med i NATO just nu. Det kom ju ett uttalande dagen efter från Finland som sa ungefär samma sak. Så att det verkar ju som det här har skett i att Sverige och Finland har så att säga gått i tandem med det här, att man har bestämt sig för att inte just nu. Så vad är problemet med Magdalena Anderssons ursprungliga uttalande då om det här?
Jag uppfattade det som att finländarna blev missnöjda och missynta på det Andersson sa. När hon sa att ett medlemskap i NATO skulle destabilisera regionen, ett svenskt medlemskap, då uppfattade många i Finland det som en kritik mot att Finland kanske skulle söka medlemskap. För att, jag menar, om Sverige destabiliserar regionen genom att gå med, då gör väl Finland också rimligen det. Och det uppfattas det här som att Magdalena Andersson säger åt Finland att ni ska inte gå med i NATO. Jag tror inte riktigt att det var tanken att få den effekten. Utan jag tror snarare att det var bara något som Magdalena Andersson råkade försäga sig. Det fanns inga djupare tankar bakom detta. Så det är mer som en fnurra på tråden där, tror jag, är något annat.
Jag har känsla av att det är inrikespolitik hon bedriver när hon säger detta. Hon tänker inte på att det kan uppfattas utrikespolitiskt också att folk lyssnar på henne i världen i en sån här situation.
Det är ju en gammal svensk tradition. Jag tror det var Gösta Bohman som myntade uttrycket inrikes-utrikespolitik. Att när svenska socialdemokrater talar om utrikespolitik så gillar de att prata om utrikespolitik, i alla fall förr i tiden, i länder som låg väldigt, väldigt långt bort från Sverige. Det var liksom Israel och Västsahara och Vietnam och sådana där länder som man, det spelar liksom ingen roll vad man säger om dem så mycket, för att de bryr sig inte om vad vi säger. Och det när det, man väl, och man var ju väldigt ointresserad av att prata om Östtyskland och det ockuperade Baltikum och sådana saker, för att det kunde faktiskt påverka Sverige. Men nu när man börjar prata om länder i vårt närområde och det faktiskt spelar roll när det handlar om Finland och sådär, de här gamla reflexerna kanske sitter i lite grann, och det är väl olyckligt i så fall. Det var någon som skrev på Twitter, jag minns inte vem, men jag tyckte det var kul att när hon talar om, när statsministern talar om att det här riskerar att destabilisera regionen, vad det egentligen riskerar att destabilisera, att tala om ett svenskt NATO-medlemskap, det är ju det socialdemokratiska partiet. Och det är ju förstås, det är mycket farligare att det destabiliseras än att bara vår region destabiliseras. I alla fall om man är socialdemokratisk statsminister.
Vi hade en ledartext om det i Bulletin. Kanske det är, ja, du där läste.
Det var väl kanske den, ja.
Ja, just det. Man kan ju fråga sig om ett NATO-medlemskap nu skulle destabilisera regionen, vad är det som skulle stabilisera regionen då? Det måste man ju ställa, den frågan måste man ställa sig. Är det alltid att sitta still i båten?
Det som mest av allt skulle stabilisera regionen är att alla länder genast lämnar NATO och förklarar sig att de är vasaller till Moskva. Då skulle regionen bli oerhört stabil. Mm. Men det finns ju andra värden än stabilitet också. Självständighet, oberoende, frihet. Och det är något man får ta in i kalkylen. Det som vore allra mest stabiliserande vore väl om Ryssland upphörde med sitt anfallskrig mot Ukraina.
Det skulle ha en väldigt stabiliserande effekt, det håller jag med om.
Ja. Onekligen. Sen om Ryssland avvecklade alla sina kärnvapen och flyttade alla sina militära förband öster om Uralbergen. Men man kan ju önska sig vad som helst, det här kommer ju inte ske i närtid.
Nu ska jag i god poddtradition här leka lite djävulens advokat, men jag tror att alltså det var ju inte bara taget i luften. Det här kan ju ha varit någonting man har diskuterat kanske internt, både mellan alltså svenskar och finnar och andra. Och sen ska man ju då absolut inte visa de här korten för Putin. Men om vi tittar på vad som skulle kunna hända om Sverige och Finland ansökte om att gå med i NATO. För det är ju inte så att att vi kan lämna in en ansökan om att gå med i NATO 5 i 12 och klockan 10 över 12 då nästa dygn så är vi välkomna och har NATOs skydd, utan det är ju en process. NATOs medlemsländer ska ju godkänna oss, och under den här processen så har vi ju insett nu att vi har ju att göra med en synnerligen hänsynslös rysk regim. Så om de inte vill ha Finland och Sverige med i NATO, varför skulle inte de då, medans vi väntar på att Turkiet ska godkänna oss, så hade det väl, som ryssarna beter sig nu, så finns det väl en risk att de till exempel skulle då ockupera till exempel Gotland och Åland för att därmed omöjliggöra ett svenskt och finskt NATO-medlemskap, eftersom för att vara medlem i NATO så måste man då till exempel ha kontroll över sitt eget territorium och inte vara inblandad i en väpnad konflikt. Hur hanterar man alltså den här hotbilden om man nu planerar att gå med i NATO? Arvid?
Den farligaste perioden är, som du säger, från att man ansöker om medlemskap tills att man blir accepterad som medlem. Och det är en process som kanske kan ta några månader. Och vad gör man då för att undvika att Ryssland anfaller en under den här perioden? Det finns två saker som man kan ta hänsyn till det här, tycker jag. Det ena är för det första att 3/4 av Rysslands armé är uppe under Ukraina. Så att de förband som finns kvar, det är inte så himla mycket. Men det räcker ju liksom inte bara att liksom, Sverige inleder allmän mobilisering och kör det i 3 månader med taggarna utåt. Nej, metoden är mycket enklare än så egentligen. Och det är att i samband med att man offentliggör att Sverige och Finland, eller hur det nu blir, ansöker om medlemskap i NATO på en gemensam presskonferens med amerikanerna, så säger amerikanerna och engelsmännen och kanske också tyskarna att de utfärdar unilaterala säkerhetsgarantier gentemot Sverige och Finland som varar fram till att länderna accepteras som medlemmar av NATO. Så att om vi då blir anfallna av Ryssland så kommer inte NATO till vår hjälp, men USA och Storbritannien och kanske Tyskland gör det. Och eftersom USA på egen hand utgör typ 75% av NATOs samlade militära kapacitet, så har man ju ett bra skydd i vilket fall som helst under övergångsperioden.
Men då måste Biden vara beredd att ta ett sånt beslut. Det skulle innebära krig mot Ryssland, och det har han ju velat undvika i Ukraina.
Visst, men poängen med säkerhetsgarantier, oavsett om de är kopplade till NATO eller om de är unilaterala, det är ju egentligen inte att man ska kunna vinna ett krig mot Ryssland. Utan poängen med NATO och det här, det är ju att ett krig aldrig ska uppstå, för att man ska avskräcka motståndaren. Så då är liksom frågan, är Ryssland berett att gå i krig med Sverige och USA och Storbritannien för att hindra Sverige att gå med i NATO 3 månader senare? Svaret på den frågan är med all sannolikhet nej. Särskilt när den ryska armén är uppbunden i Ukraina.
Det låter plausibelt.
Hur realistiskt är det här scenariot? Finns det liknande exempel i modern historia att man har kunnat få den här typen av garantier från stormakterna utan att, för det här kommer ju vara en period när vi egentligen inte ger något i gengäld. Alltså det här är ju blir ju då en 3-månadersperiod när Sverige inte riktigt förbinder sig att hjälpa något annat land, men då ska få garantier från USA. Arvid?
Man kan ju tänka sig att de här garantierna skulle vara bilaterala, så att Sverige lovar att under perioden som gäller, så om någon anfaller Tyskland eller Storbritannien eller USA, då kommer vi försvara dem. Det är ju i sammanhanget kanske lite mindre relevant, men man kan ju utforma det på det sättet också. Men historiskt, det finns väl två saker man kan säga om tidigare historiska exempel om detta. Och det ena är att efter att flera länder ansökt om medlemskap i NATO efter Sovjetunionens fall, så har såna här garantier mig veteligen inte utfärdats. Men det är mest för att folk inte känt att de har behövts, för Ryssland har varit så svagt. Nu är läget annorlunda. Vi har ett exempel från vår egen historia, att 1961 tror jag det var, så utfärdade president Kennedys nationella säkerhetsråd unilaterala säkerhetsgarantier till Sverige, hemliga garantier, då man helt enkelt sa till Sverige att för den händelse att Ryssland, att Sovjetunionen använder kärnvapen mot Sverige eller hotar att göra det, då kommer vi gå ut och säga att i så fall kommer Förenta Staterna att använda kärnvapen eller hota att använda kärnvapen mot Sovjet. Och det gjorde man ju inte mot Sverige för att man ville vara snäll, utan för att man ansåg att det låg i ens eget intresse att Sverige inte skulle liksom säcka ihop under rysk, sovjetisk, sovjetrysk kärnvapenutpressning. Och det är också ur det här intresseperspektivet man egentligen ska se på det här. Varför skulle USA vilja utfärda unilaterala säkerhetsgarantier under några månader till Sverige? Ja, för att det är förutsättningen för att vi ska ansöka om medlemskap i NATO. Amerikanerna vill att vi ska ansöka om medlemskap i NATO. De vill ha med oss. Och de är beredda att liksom göra det som krävs då för att vi ska känna oss trygga och ansöka.
Med risk för att jag är lite ironisk här, så skulle jag vilja fråga så här. Varför skulle USA vilja ha med en annan stormakt i NATO? De är ju stormakten i NATO och Sverige är ju en humanitär stormakt. Alltså, om vi bortser från den skämtsamma sidan nu, alltså, jag tror att problemet här för väldigt många människor i på UD och i den svenska, det är framförallt i socialdemokratin men även i andra politiska partier i Sverige skulle jag kunna tänka mig, är just att vi måste sluta upp att se oss själva som den humanitära stormakten. Vi måste visa lite ödmjukhet för att vi ska kunna ansöka om medlemskap i NATO. Jag kollar lite grann på det där. Var kommer uttrycket humanitär stormakt ifrån? Och så vitt jag kunnat finna genom att söka på Kungliga bibliotekets databas för svenska tidningar, så är det Pierre Schori som myntar uttrycket. Och det kanske inte är en ren tillfällighet att Pierre Schori igår skrev en debattartikel där han motsätter sig svenskt medlemskap till NATO. Det hänger ihop de här sakerna, menar jag.
Nej, men så är det verkligen att Socialdemokraternas vänsterextrema falang har börjat mobilisera lite grann nu. Jag såg att Ulf Bjereld hade skrivit en hotfull text kamouflerad till analys på sin blogg. Där det stod så här att nu talas det om att vi ska gå med i NATO. Det kommer absolut inte att ske, bedömer jag. För då minsann kommer Socialdemokraternas fredsrörelse förlangat att mobilisera allting, det vill säga som han ingår i. Allting som de har. Och den falangen finns ju. Det finns liksom såna här fredsrörelsemänniskor och nyttiga idioter och andra. De har ju alltid funnits. Men det folk säger till mig, det är att långt in i socialdemokratin byter folk nu fot och blir förespråkare för NATO. Folk på centrala positioner. Jag skulle gissa att som det ser ut nu så kommer Sverige, och nu sträcker jag ut hakan så jag kan få fel. Jag tror inte vi kommer ansöka om medlemskap innan valet. För att Socialdemokraterna vill inte ha en valrörelse som handlar om NATO. Om det inte blir en väldigt mycket sämre situation internationellt, då kan vi göra det innan valet till och med. Men jag tror nog att oavsett vilken regering vi får efter valet så kommer det inte ta jättelång tid innan Sverige ansöker om NATO, om NATO-medlemskap. Men först efter valet. Det här kan vara en felaktig analys, men det är den som känns mest verklighetsnära för mig just nu utifrån vad folk säger till mig.
Kan ju i och för sig argumentera för raka motsatsen, att om man inte ansöker om medlemskap före valet så lär NATO-medlemskap bli en valfråga, och det kanske sossarna inte vill att det ska bli.
Så skulle man ju kunna säga, men det bygger på analysen att högern på något sätt ska kunna sätta agendan och äga problemformuleringsprivilegiet. Och det är jag inte övertygad om att medierna kommer låta högern göra. Eller tvärtom, det tror jag inte medierna kommer låta högern göra, för det brukar de inte låta med högern göra.
Men det beror på hur samhällsutvecklingen, eller hur utvecklingen i omvärlden ser ut.
Ja, absolut. Ukraina-kriget har ju varit en enorm chock inte för det svenska utrikespolitiska etablissemanget, om man ska kunna säga. Det här är ju vad folk på högerkanten har suttit och varnat för i åratal. Nu visar det sig så här att, oj så, we told you so. Och det är inte bara i Sverige det har blivit en chock. Tyskland har ju förändrat sin, lagt om sin, liksom, kanslern Scholz höll ett tal i förbundsdagen och på 3 minuter kasserade han 30 år av ostpolitik, liksom. Så det har ju verkligen blivit ett uppvaknande i hela Europa. Om någon hade sagt för ett år sedan så här, vad tror du oddsen är att sossarna kanske ska gå med, vill att vi ska gå med i NATO? Då hade man ju fått 100 gånger pengarna. Det är också en viktig lärdom det här, att saker kan ändras väldigt fort i politiken. Och att det beror ofta på, kommer plötsliga chocker. Det kommer, svarta svanar är ju ett uttjatat begrepp, och det här var egentligen inte en svart svan eftersom fullt med folk har suttit och varnat för det hur länge som helst. Men saker ändras fort när de måste. Vi såg ju till exempel omläggningen av migrationsdebatten 2015 också. Typiskt sån här grej. Det är slående att de områden där, jag skulle säga, högern på något sätt har fått rätt. Om migrationen, om försvarsanslagen, nu börjar det luta mot NATO, mot kärnkraften. Alla de här sakerna är ju någon form av extern chock eller verkligheten som tränger sig på, som ändrar debatten. Det är aldrig högerns egen opinionsbildning som lyckas ändra diskussionen och politiken. Det är något som är underbetyg till höger, får man säga.
För jag bara föreslår ett alternativ här. Just NATO verkar ju vara ett rött skynke för många. Pun intended. Men kan man inte tänka sig alltså ett andra former av, alltså om man tänker att ja, det, NATO är problematiskt, det tar tid att gå med, ryssen kan ingripa, vi vill inte vara i samma allians som Turkiet och så vidare. Men alltså, historiskt har ju försvarsallianser kunnat slutas väldigt snabbt. Alltså, är det inte möjligt att Sverige och Finland skulle helt enkelt kunna gå in i en försvarsallians med, ja, till exempel Storbritannien, USA och Polen, om vi tar ett exempel, en traditionell försvarsallians där man behöver inte vara med i just NATO, men kan gå i allians med ett antal NATO-länder, och det kan träda i kraft efter hemliga överläggningar på en natt. Badam! Är jag helt orealistisk när jag svamlar om det här? Dan?
Vi kan ju gå med i Atlantpakten istället för NATO. Låter ju trevligare.
Nej, men det här är ett intressant perspektiv. Det var någon som skrev om något liknande sånt i DN för en vecka sedan eller så, tror jag. Man liknade det med det här AUKUS, samarbetet mellan Australien, Storbritannien och Förenta Staterna, vilket i första hand handlar om utveckling av atombåtar snarare än ömsesidiga försvarsgarantier, men icke desto mindre. Man skulle ju kunna tänka sig en sån där allians, men då är frågan, vad är fördelen och vad är nackdelen? Alltså, fördelen egentligen, den viktigaste fördelen, det är att man inte behöver kalla det för NATO. Så alla de här gamla sursossarna som liksom associerar NATO med allt, med sin motstånd, NATO-motståndet med liksom Olof Palme och bistånd och 1968 och liksom när de var unga, allt dåligt helt enkelt. De slipper ta ordet i sin mun och så kan de säga att det är något annat istället. Men då måste man ju övertyga alla de här andra länderna att säga att på grund av Sveriges bizarra inrikespolitiska förutsättningar så kan vi inte gå med i NATO. Ni måste bygga upp en helt ny struktur för oss som är överlappande med NATO men inte är som NATO. Risken är att folk tycker att man är bara jobbig. Och säga så här, det här, som jag satt i Washington och inte kände ett behov av att omedelbart få in Sverige i NATO, så skulle jag säga liksom, det här orkar vi inte med, skärp er, gå med, sök och gå med i NATO om ni vill ha vårt skydd liksom, om ni inte vill det så låt bli. Och sen om liksom Ryssland skulle börja hota Baltikum jättemycket och amerikanerna skulle känna att nu måste vi verkligen få tillgång till svenska och finländska baser, då skulle man kunna hitta på någonting. Men så länge det inte är akut, då är det NATO som gäller. Och så länge det inte är Washington som tycker att det är akut, så är det NATO som gäller.
En sak måste man ju trots allt ge Putin. Han har verkligen lyckats med mycket av det han har föresatt sig. Jag menar, att få Sverige och Finland att på allvar diskutera medlemskap i NATO, det är ju en fantastisk sak man måste lägga på hans konto. Samma sak med att få tyska miljöpartiet att vara för kärnkraft helt plötsligt. Det är samma sak där.
Det är... Och överge all angst om liksom Tyskland och militär. Och
ja, just det. Inte, när, plötsligt så vill man att Tyskland ska skicka trupp österut genom Polen.
Ja. Det som någon skrev på Twitter så här, jag är tysk, jag vill bara att vi ska skriva ner det här så att ingen i efterhand kommer och säger att det var ett missförstånd. Men ni vill alltså att vi ska bygga upp en jättestor armé, marschera österut med den genom Polen för att slåss med ryssarna. Bara så att inte det är missförstånd den här gången. Ja. Men ja, man får säga, jag tror jag sa det i något tidigare avsnitt, att Putin är ju en järv och opportunistisk politiker, men han är ju ingen bra strateg. Och han har ju verkligen försatt sig i ett fruktansvärt uselt strategiskt läge genom att han har agerat rationellt på något sätt, men baserat på ett uselt underlag och usel bedömning av vad andra skulle komma att göra. Och jag såg nu en sak som jag tycker folk pratar om alldeles för lite i Sverige. Alla pratar om kriget, trots att det verkar vara relativt stabil situation där senaste veckan i alla fall. Folk pratar alldeles för lite om de här sanktionerna mot Ryssland. För folk tänker så här, ja, men vi hade sanktioner mot Saddam Hussein hur länge som helst och det blev inga förändringar. Skulle man bort att liksom, Saddams Irak var typ ett extremt dysfunktionellt land som får Ryssland att framstå som framgångsrikt. Men jag såg här nu en projektion från en organisation som är som International Financial Institute ungefär, som är en branschorganisation för det är som bankföreningen i Sverige fast för hela världen. Så de finansgrejer. Och de hade räknat på det här och de trodde att sanktionerna kommer leda till att Rysslands BNP minskar med 30%.
Wow. Oj.
Det är alltså, man kommer kastas 20 år tillbaka i tiden. Allt Putin gjorde för att bygga upp landet och få ordning på ekonomin kommer kastas bort på några månader. Ryssland är integrerat i den globala ekonomin och nu kopplas landet bort i hög utsträckning. Det kommer bli varubrist och allting. Det kommer bli otroligt svårt. Och man säger, tänk er att BNP i Sverige skulle minska med 30%. Plötsligt så tjänar inte längre genom medelsvensson 33 000 kronor i månaden, utan han tjänar 22 000 kronor i månaden. Och plötsligt så på det lokala sjukhuset så måste man minska inköp av mediciner från utlandet med en tredjedel. Det är ganska illa för Sverige, men för ett land som Ryssland så är det enormt, för de är så mycket fattigare än vi. De börjar på en mycket, mycket lägre nivå. Man kan också jämföra nu när liksom bensinpriserna har gått upp jättemycket i Sverige. Och säg att du kör bil mycket, det kommer kosta dig typ 1000 kronor i månaden extra jämfört med tidigare. Ja, 1000 kronor i månaden extra, det är inte kul för en svensk. Men för en ryss så är det liksom 20-25% av din lön som försvinner. Det här kommer så extremt hårt. Och jag tror inte riktigt folk riktigt förstått det i Sverige. För att det här, jag tror vi aldrig har sett sådana här sanktioner mot något land tidigare under den globaliserade tidsåldern. Om man tänker på de sanktioner som fanns mot Sydafrika under apartheid, då var det ändå inte en globaliserad ekonomi på samma sätt. Länder var inte lika mycket beroende av varandra. Men Ryssland är beroende av andra stater oerhört mycket. Och de kommer få det fruktansvärt svårt. Vilket förstås är poängen med sanktionerna.
Vilket får mig att tänka på att det finns många saker som har varit, man har varit tvungen att ompröva de senaste veckorna. Inställning till både det ena och det andra. Men jag tycker att det finns, här finns det en annan sak. Det finns väldigt många ekonomer från Adam Smith på 1700-talet och framåt som har hävdat att länder som handlar med varandra för inte krig med varandra. Här visas det tydligt att den teorin som så väldigt många människor har anammat genom historien håller inte.
Ja, det fanns ju en ännu mer specifik variant av den från som är ganska ny, och det är ju den att länder som har McDonald's för inte krig mot varandra. Och den har ju blivit lite sann i efterhand nu när McDonald's lägger ner i Ryssland. Men när Ryssland anföll så var det ju två McDonald's-länder som faktiskt då hamnade i krig.
Ett underkännande av McDonald's peace theory helt enkelt. Mm.
Men lidandet kommer bli stort i Ryssland. Det är utan tvivel, men samtidigt det här kommer ju drabba väst också. Kan det inte vara så att ryssarna med sin oerhört blodiga och fruktansvärda historia de senaste, ja, sen nästan jämt, alltså finns det inte risk för att de kanske tål det bättre än oss?
Jo, det kan man ju säga, och jag tror man ska inte alls vara säker på att sanktionerna kommer underminera stödet för president Putins regim. För de flesta ryssar kommer nog tänka att det är ju västs fel att det blir sanktioner. Och det är det ju också. Det är väst som har infört sanktionerna. Och det behöver inte underminera. Men, och visst, ryssarna, de har liksom lidit oavbrutet sen mongolernas invasion på 1200-talet. Man får också tänka på att de senaste 20 åren har ryssar fått det oerhört mycket bättre, särskilt fram till 2014. Och man har vant sig vid att det ska alltid finnas mat i butikerna, och man ska kunna köpa utländska varor, man ska kunna köpa iPhones. Så att man hade nog varit mer resilient mot sånt här om man hade varit fattig, superfattig hela tiden. Men nu har ju folk upplevt att det finns ett alternativ till djup fattigdom. Och nu kommer de kastas tillbaka till det. Jag menar, det är ju svårare att stå ut med lidande om man har upplevt en period utan lidande. Alternativa.
Ja, men det blir ett litet chicken race i lidande då helt enkelt. Där vi får se hur mycket stryk vi får i väst. Det börjar ju kännas lite grann i plånboken. Det kommer märkas på matpriserna och så också. Och vi får väl helt enkelt se om vem av oss det är som bangar ur först. Med det tar vi och avrundar dagens avsnitt och återkommer nästa vecka, och man kan ju hoppas att det här kriget är glömt och förbigång, kanske inte glömt men över vid det laget. Jag tror det är inte helt omöjligt faktiskt som det har kört fast, men vi kommer förmodligen återkomma till kriget nästa vecka också skulle jag väl tippa, även om vi får fred så fredssamtal på riktigt så kommer vi ha det att tala om också. Tack så mycket för att ni var här och tack för att ni lyssnar.